Hej och välkomna till avsnitt 1282 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas med en gåva på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt följer ett samtal med Louay Ahmed, före detta muslim från Yemen, som blivit en tydlig röst mot den svenska undfallenheten när det gäller att diskutera de problematiska aspekterna med islam. Detta pratar vi om i detta avsnitt. Varmt välkomna. Louay Ahmed, välkommen.
Tack så mycket, Ronny.
Du är ju du har blivit en ganska känd debattör de senaste veckorna, men månaderna också. Jag har ju läst dig under ganska lång tid, och du skriver mycket om islam, och som är din, ja, du kommer från ett islamiskt land, från Yemen ursprungligen, och det här är någonting som du brinner för att berätta om i Sverige. Kan du berätta lite grann om din egen bakgrund, vem du är och när du kom till Sverige och sådär?
Jag kom till Sverige 2014, och anledningen till att jag bestämt att komma hit var att jag fick ett erbjudande att komma till Sverige och föreläsa om den jemenitiska revolutionen. Och min mamma var en väldigt stor del av den här revolutionen, för att hon är en mänskliga rättigheters aktivist. Så när jag fick erbjudandet att komma till Olof Palm Center för att föreläsa om den jemenitiska revolutionen, så sa min mamma och min familj till mig att söka asyl, för vi har fått ganska mycket dödshot från Al-Qaida, IS och terrorister, och de har försökt liksom mörda min mamma och min familj under en väldigt lång tid. Så jag sa till min mamma och min familj att jag kommer inte lämna Yemen, för att jag ska stanna här, kämpa för mitt land, för mitt folk. Jag vill att Yemen ska bli feministiskt och så. Men sen satt jag i mitt rum och funderade jag ganska länge, och jag bara, vänta. Alltså, det finns någonting stort i ditt liv som du bara sopar under mattan, och det är faktumet att du är bög. Och då jag bara, you know what? Jag började googla om Sverige. Jag bara, det är liksom världens bögvänligaste land, det friaste landet, det mest ateistiska landet. Jag minns att jag lämnade islam ett år innan dess. Och jag skulle kolla upp och se att Sverige var det mest ateistiska landet i världen, och det är ett av de mest framgångsrika länderna i världen. Så jag tänkte, oh my god, det är där jag hör hemma. Alla är ateister precis som jag är. De älskar bögar, de har åsiktsfrihet och så vidare. Så jag bara, oh my god. Sen älskar jag Max Martin och svensk musik och allt. Så jag bara, okay, you know what? Jag ska dit, jag ska söka asyl, jag ska och så vidare. Sen hamnade jag på flyktingförläggningen, och jag inser då när jag pratar med alla omkring mig på flyktingförläggningen att Sverige håller på att massimportera det som jag egentligen ville fly ifrån. Min inneboende, så i rummet, han bara på arabiska då, fattar inte du att Sverige är ett sjukt land? De låter bögar gifta sig. Jag bara, va? Så jag var så arg på Sverige och den svenska staten att de inte kom till oss och tvingade på oss dessa sekulära värderingarna som vi har i västvärlden. Och det kändes som jag behövde liksom maneuver myself i flyktingboendet. Jag var fortfarande i Yemen. Och det var hundratals araber och afrikaner som var väldigt religiösa, de trodde inte på frihet, trodde inte på någonting. Och där började jag få mina Jimmy moments, som man kallar dem. Och sen kom jag in i det svenska samhället, jag började arbeta, och jag fick höra av mina chefer att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och jag bara, hur kommer jag vilja integrera mig i det här landet om ni säger till mig att typ en tredjedel av landet är rasister, var tredje man är rasist? Det skapar en väldigt obehaglig känsla inom mig, och jag vet att de inte är rasister, för att jag har läst ganska mycket. Det finns en del rasister, självklart, men det är inte liksom samma typ av rasism som jag växte upp med, där vi kallar svarta för slavar, där svarta inte får jobba i något som inte är liksom som städare, och vi är liksom ett väldigt klassamhälle där att vara städare är liksom bottenskräp av samhället.
Mm. Om jag får skjuta in en sak här, då vi ska komma tillbaka till när du kom till Sverige och dina upplevelser av, ja, du nämnde Sverigedemokraterna nu, men upplevelser av det svenska samhället. Men jag tänkte, vi backar lite grann först tillbaka till Yemen, därför att Sverige kryllar av människor från hela världen, som du vet, och jag känner iraker, jag känner iranier, och jag känner folk från Libanon och hela Mellanöstern, men jag känner ingen från Yemen. Så jag tänkte fråga dig, alltså, kan du berätta lite grann om Jemen, vad det är för land, hur man tänker där, vilken religion man har och hur man är liksom uppfostrad, en vanlig liksom jemenit, hur han tänker om världen och om religion och så. Kan du berätta om det för lyssnarna?
Jemen är det första arabiska landet faktiskt. Vi är alla araber skulle säga det här till dig, att Jemen är det första arabiska landet rent antropologiskt. Vi ligger i syd om Saudiarabien och vi delar mycket av kulturen och språket med dem. Så vi pratar lite som Saudiarabierna. Vi har mycket gemensamt med dem, men skillnaden mellan Saudiarabien och Jemen är att de är så mycket rikare än oss. Saudiarabien är det rikaste arabiska landet som finns i Mellanöstern. Jemen som ligger syd om Saudiarabien är det fattigaste landet som finns i Jemen. Och anledningen för det här är att de har alla oljereserver. Och vi hade få oljereserver, men de köpte dem från våra diktatorer. Och då, alltså nu är de liksom ett av de rikaste länderna i världen. Men vi delar samma värderingar, samma lagstiftningar. Vi både har sharia-lagstiftning och det är exakt samma punkt efter punkt är det samma lagar som gäller här och där i Jemen och Saudiarabien. Men de ser ner på oss för att de är rika och vi är fattiga. Så i Jemen är det sharia-lagstiftningen som gäller. Den första meningen som finns i den jemenitiska konstitutionen är att alla lagar som appliceras i landet kommer från sharia-lagstiftningen från Allah. Och det här har pågått sedan Jemen blivit liksom ett demokratisk stat. Och innan det så var vi liksom ett kingdom, en monarki. Och under den kingdomen så var vi till och med sharia-lagstiftningen styrde allting. Men det här är även kopplat till Jemen. 75% av Jemen är klansamhällen. Så vi har våra egna koder, vi har liksom heder, är det liksom en hel religion. Men heder kommer också från den islamistiska religionen. Så Koranen till exempel säger att en kvinna ska inte visa sin kropp eller någonting så. Och det här formen, det finns även andra verser i Koranen som säger al-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, vilket betyder att män överstyr kvinnor. De måste se till att kvinnor fungerar. Och det här kopplat med kvinnosynen i Koranen, alltså Koranen från första klassen, årskurs 1 till årskurs 12, så var 30% av det som jag lärde mig i skolan handlade om islam. Vi hade ett helt ämne som heter iman, tron. Ett helt annat ämne som heter hadither, vilket betyder vad profet Muhammad har sagt. Ett helt ämne som heter Koranen. Och där memorerar vi Koranen, försöker att studera det. Så det var ett helt vetenskap. Så det fanns typ 6 ämnen i skolan som man lärde om just islam. Det heter Tarbiyah Islamiyah, den islamistiska uppfostran. 6 ämnen. Och sen har vi vetenskap och matte. Så islam var liksom den majoriteten av det som man lärde sig i skolan. Så islam var inte bara en religion eller bara en politisk ideologi, utan islam var det hela det jemenitiska samhället. Så hela min familj, förutom min mamma då, täcker sig helt och hållet. Nu när jag tänker på det så tänker jag liksom, det här är så jäkla sjukt. Men det var realiteten. När jag skulle lämna med min mors syster till affären, så måste hon täcka hela kroppen. Alltså till och med händerna. Och det var så normaliserat när jag växte upp, för hela samhället tänkte lite sådär. Men det där liksom, det svarta som man ser idag, kom egentligen från Saudiarabien efter den iranska revolutionen. Innan dess så hade de mer färgade kläder och lite mer, det var inte så strängt att man måste täcka sig totalt. Men efter wahhabismen blev stark i Saudiarabien och de exporterade till resten av Mellanöstern och Afghanistan, så blev den där svarta klädseln koden, till den grad att om en kvinna i Yemen inte täcker sig med det svarta, alltså hon täcker sig med blå eller vit eller någon annan färg, då blir hon en hora. Och min mamma tog avslöjan totalt, helt och hållet, för hon sket i Yemen, hon sket i Yemens jantelag, så att säga. Lite som jag skiter i Sveriges åsiktskorridor. Jag bara drar åt helvete. Jag blir inte rädd för stämpeln av rasist, fascist, nazist. Jag bara okej, fine, kalla mig för det. Precis som min mamma, hon blev nämnd för en hora. Det fanns många tidningar som sa att hon blev finansierad av Israel för att förstöra islam.
Men jag måste skjuta in en fråga här då. Alltså, nu har du förklarat lite grann hur det är att växa upp i Yemen och vad man, liksom, vad man lär sig. Religionen betyder väldigt mycket, och det har varit så sen ja, den iranska revolutionen som radikaliserade även Saudiarabien att gå åt andra hållet då. Men ja. alltså lite grann då. Alltså, din mamma, hon verkar inte vara någon sån här liksom, som klär sig svart och så. Alltså, vad händer med kvinnor som liksom bryter mot de här reglerna? Jag menar, Saudiarabien känner vi till, där kan man bli piskad, man kan bli stenad, alltså det brutala hududstraff som de kallas. Är det så i Yemen också, eller?
Absolut. En kvinna, så det är så att i Yemen så är det inte lagen som straffar kvinnor som tar av sig slöjan som i Iran. I Iran, om en kvinna tar av sig slöjan så blir hon straffad av lagen. I Yemen och till och med Saudiarabien, om en kvinna tar av sig slöjan blir inte hon straffad av lagen, men samhället straffar henne. Familjen dödar henne. Alltså familjen dödar kvinnor hela tiden. Där ni, som ni känner till som hedersmord. I vår kultur, det är liksom common sense. Det är sunt förnuft att döda kvinnor som tar av sig slöjan. Så min familj, alltså mina farbröder, morbröder, morsystrar, alltså hela den stora familjen, de såg ner, människor såg ner på oss på grund av att min mamma tog av sig slöjan och hon kämpade för kvinnors rättigheter och så. Jag brukar säga att min mamma var lite som Yemens Jimmy Åkesson, för hon tillhörde liksom minoriteten av jemeniterna och hon bara stod emot strömmen och hon blev smutskastad av hela samhället som en extrem västerlänning hora som vill förstöra islam och förstöra samhället. Så det är exakt samma mönster som jag märker här i Sverige, att Sverigedemokraterna och Jimmy Åkesson som bara säger sanningar till det mesta dels blir smutskastade, de kallar dem för dissidenter, folk hatar dem, alltså de har även försökt att döda Jimmy Åkesson precis som de har försökt att döda min mamma. Så det är exakt samma sak här, och det grundar sig i faktumet att islam inte har utvecklats som i västvärlden, så har kristendomen har utvecklats. I USA, i Europa så har de gått igenom renässansen, den industriella revolutionen, alltså det var en hel del upplysningar som fick människor att inse, men vänta, Bibeln är skräp, det betyder ingenting, varför ska vi liksom läsa det bokstavligen? Men i arabiska världen, i den muslimska världen, så läser vi fortfarande dessa texter bokstavligen. Det är därför när man bränner Koranen så kan man bli mördad av människorna där. För de anser att varje ord i Koranen är Guds bokstavliga ord. Och det här ger liksom syntax error i svenskarnas huvud. De anser att Koranen och slöjan är inte bara en del av deras tro, utan att det är lite som Koranen och slöjan är deras hudfärg. Förstår du? Att det är liksom någonting som är så integral i deras existens. Och då liksom de rubbar oss araber. Alltså Richard Jomshof, jag minns 2017 sa han någonting som att vi måste stötta de liberala krafterna i arabvärlden så att de kan komma ikapp till det som vi har kommit ikapp. Och man ser liksom av det där rasistiskt, fascistiskt. Jag som liberal arab håller med honom helt och hållet. Min mamma håller med honom helt och hållet. Det är viktigt att vi i Mellanöstern utvecklas och kommer ikapp till de sekulära och humanitära värderingarna som västvärlden har kämpat för att komma till under en lång period. Alltså det tog svenskarna och Europa hundratals år för dem att komma till den punkten de har kommit till. Och vi har inte gått igenom samma resa och vi måste göra det.
Jag förstår. Men det är stora skillnader då mellan Yemen och Sverige, och det för mig över då till, och din mamma förresten, en fråga till om henne, lever hon kvar i Yemen nu och kämpar för kvinnliga rättigheter, eller hur lever hon nu?
Hon lever inte i Yemen längre, hon flydde därifrån. Egentligen var hon tänkt att komma till Sverige, hon och min bror, och jag sa till dem nej ut. Jag förklarade allting för dem, för min mamma är 55 år gammal, hon kommer inte kunna klara lära sig språket. Hon är en otroligt social människa, så hon måste ha människor omkring henne hela tiden. Så hon flydde till en annan arabiskt land, och jag sa till henne, stanna där, kom inte hit. Kom hit bara för att besöka mig, men inte att leva här. Och det gjorde hon, och hon trivs i landet där hon bor. Men där, i landet där hon bor, i Egypten, så är det är förbjudet att ha mänskliga rättighetsorganisationer. Så hon kan inte behålla hennes liksom, mänskliga rättigheter och organisation. Så det som hon gör som en konsultant åt internationella mänskliga rättigheter och organisationer. Till och med svenska organisationer älskar min mamma och samarbetar med henne och hyllar henne och ser på henne som en gud. De älskar henne.
Ja. Men okej, du kom till Sverige i alla fall för 7 år sedan ungefär och du har ju lärt dig svenska väldigt snabbt. Det är inte alla som gör det, men du pratar otroligt bra svenska. Så att du berättade lite grann om att du kom hit och du såg Sverige lite grann som det förlovade landet där man kunde vara sekulär, man kunde vara ateist, man kunde vara homosexuell och det var ett fritt och liberalt land. Det var din syn. Och den beskrivningen skulle jag säga, den stämmer ju fortfarande faktiskt. Men du upptäckte också en annan sida av Sverige, att det fanns Dels så fanns det islamism, alltså islam på ett sätt som du kanske inte hade förväntat dig av Sverige. Och dels så fanns det också ett förnekande från det svenska medietablissemanget över det här problemet med islam. Kan du fortsätta den berättelsen om vad du upptäckt och hur du reflekterade och kände över de upptäckterna?
Ja, det var, alltså jag upptäckte dem som sagt tidigt, exakt när jag kom in i flyktingförläggningen. Att herregud, jag kom till Jemen. Jag kom från Jemen till Jemen. Men det var inte Jemen. Jag kom från Jemen till Somalia och Jemen och Irak och Palestina. Ett mångkulturellt hus av alla kulturer som jag ville fly från. Så där tänkte jag, okej, kanske om jag flyttar till en lägenhet, då blir det bättre och så vidare. Och jag har flyttat ganska mycket i Sverige. Och hälften av ställen som jag har bott i har varit de så kallade utsatta områden. I ett av dem så jag började dejta en kille. Och han var kanadensare. Och sen jag hade en vän hemma hos mig i lägenheten. Så han sa till mig, vi måste träffas. Jag bara, vi kan inte träffas med vänner här, liksom här uppe. Han bara, okej, jag ska komma till parken nere. Det här var i Malmö, i Holma. Han bara, jag ska komma till nere till parkeringen, eller parken framför lägenheten. Och då kan vi bara sitta där på någon bänk och prata. Jag bara, okej, fine. Så jag gick ner och jag satt på bänken. Och vi började prata och bla bla bla. Och han höll min hand. Och vi bara babblade lite. Och plötsligt ser jag, och jag ser liksom ett gäng araber och somalier och så, som började komma fram. Och jag ville att han ska släppa min hand. Och han bara, what are you doing? Jag bara, alltså det finns folk här. Och han bara, so? Och jag bara, Jesus Christ. Så jag började förklara, alltså vi, de accepterar inte det. Han bara, kiss dig då. Sen alltså jag tog min hand och de kom fram till oss och de var väldigt aggressiva och bara, jag minns inte ens vad de sa, för det var så pass traumatiserande. Men sättet de tittade på oss, och jag bara kände så, jag kände mig så rädd, som att jag skulle bli misshandlad. Sen gick de bort, de gjorde ingenting, tack och lov. Och jag insåg då att det här är faktiskt livsfarligt för mig. Det här är inte bara utsatta områden, utan att det här faktiskt handlar om mig själv, liksom, att jag kan bli misshandlad, jag kan till och med bli mördad, för att det här är Jemen fast i väst. Och det här är bara en berättelse av väldigt många. En annan gång så var jag i bussen och jag hade något läck, och där fanns det ett gäng och de sa mitt något läck, och de var lika aggressiva som de killarna som jag såg.
Och det var ett invandrargäng, alltså det var inte svenskar.
Skämtar du med mig? Det är självklart. Alltså, svenskar skiter i. De bryr sig inte. Som sagt, de har kommit ganska långt i den här utvecklingen. Den svenska kulturen är det svenska språket, det svenska folket. Men det är också sköt dig själv och skit i andra. Vi har inte det där konceptet i Mellanöstern och arabvärlden. Det är helt tvärtom. Du ska sköta andra. Du ska se till att andra liksom är precis som dig. De följer Allah, de följer lagen, de följer Muhammad och profet Muhammad och de här sakerna. Så det är inte samma sak överhuvudtaget. Och för mig är det tydligt. Om en arab eller en iranier eller någon annan, i de flesta fallen, om de skiter i mig och sköter sig själv, då är de assimilerade. Eller så är de precis som mig. Vi flydde från den där kulturen som polisar andra människor. Och vi är en minoritet. Jag vet inte, jag kan inte sätta en siffra på det, men vi är en liten minoritet. När det kommer till iranierna, när de kom hit så var de majoriteten av dem flydde från den muslimska kulturen. De flydde från exakt samma sak som jag flydde från.
Just det. Ja, jag förstår. Ja, men du upplevde de här sakerna också. Då såg du att islam, som du sa, alltså en blandning av det du flydde ifrån, det fanns här i Sverige. Alltså, du vart förvånad, jag förstår att du vart det. Men vad tänkte du sen om att svenska media, svenska myndigheter kanske inte, vad tänkte du om att, varför tänkte du tanken, varför uppmärksammas inte det här problemet liksom i Sverige överlag?
Sverige är ett extremt land, det vet du väl. Det är ett extremt land när det kommer till godhetssignalerande.
Men blev du förvånad, alltså när du upptäckte de här sakerna, tänkte du inte tanken, alltså varför kom inte polisen och stoppade de här gängen? Varför liksom skrivs det inte om att islam har kommit hit? Alltså, vart du överraskad när du insåg, okej, jag har upptäckt att islam finns här och en farlig form av islam, men liksom, vad tänkte du när du insåg att det här uppmärksammas inte av media?
Jag skulle inte säga bara att jag var förvånad. Det var en traumatiserande för mig att ta in det här. Och jag skulle säga att det är fortfarande traumatiserande för mig att se att våra konservativa röster, som Ulf Kristersson som kom ut typ igår och bara Richard Jomshofs uttalande om islam är avskyvärt. Det här är våra konservativa röster i samhället. Det är så frustrerande. Det gör mig så förbannad. Det känns, någon skrev någonting på Twitter. Tänk på Lou Ayes historia och situation. Tänk på en jude som flyr från nazism och sen blir smutskastad av människor för att han eller hon kritiserar nazism. Och alltså, det är exakt samma sak. Jag känner mig som en jude som flydde till ett annat land och sen landet som jag flydde till tar emot miljoner nazister, relativiserar nazister, säger att säga att nazism är en avskyvärd ideologi är avskyvärt. Det är liksom de konservativa som ska skydda mig, säger de här sakerna. Inte minst vänstern som värnar om hbtq-frågorna och så. Så jag är väldigt förbannad och jag har så mycket ilska mot den svenska staten och den svenska värdegrundsideologin. Och jag är väldigt frispråkig. Jag är inte assimilerad, så jag är inte liksom svensk och bara beat around the bush. Jag bara fuck that. Ni importerar miljoner av människor från antisemitiska, homofientliga och hbtq-fientliga länder. Sluta med det. Alltså, jag gillar inte liksom att använda mig av komplicerade ord, typ som Mustafa Panshiri och Navid Modiri och alla dessa toppskribenter som bara, ja, det finns man ju, alltså de bara tittar på båda sidorna hela tiden. Det finns de som är bra, det finns de som är inte bra. Det finns de som är bra, det finns. Jag bara, varför fokuserar ni på det här när Sverige går åt skogen? Så jag är väldigt skeptisk mot dessa röster som säger att vi värnar om invandrare, när invandringspolitiken, det är det som ökar rasismen. Svenskarna flyr från blatteområden för att vi inte ser till att blattarna kommer in i samhället och assimileras. Alltså, integration är ett skitord. Det finns, alltså, vad betyder integration? Det är assimilation som ska gälla för att vi måste behålla den svenska kulturen. Alla som kommer hit måste kunna prata flytande svenska, och det är det som jag vill göra. Det är det som jag anstränger mig att göra.
Ja, men du gör det jättebra. Jag menar, jag förstår att du blev frustrerad och du upptäckte, och då har jag verkligen reagerat mot det här genom att bli en offentlig debattör och gå ut i offentligheten och vara ett namn som verkligen vågar, alltså förklara. Dels vågar du stå emot det svenska etablissemanget efter lätt att bli rasiststämplad och så. Du kanske inte blir det på grund av din bakgrund och så, men väldigt många. Ja, du blir det också, okej, okay, ja. Men väldigt många svenskar blir det också när man försöker lyfta det här. Men sen finns det kanske också ett hot från, jag menar, du nämnde nu några exempel tidigare på hot som du har fått mot. Men alltså, när man går ut och kritiserar islam offentligt, det är inte helt ofarligt i Sverige heller. Jag menar, vi har Lars Vilks som ritade rondellhunden, han måste leva under livvaktsbeskydd. Så jag menar, du ställer dig i en farlig position på ett sätt genom att ta den här debatten. Alltså, känner du liksom, du verkar inte vara en rädd person, men liksom, känner du dig rädd, eller liksom, vad är det som driver dig?
Alltså, varför skulle jag vara rädd? Jag bodde i ett islamistiskt land där majoriteten av folket var emot mig och ville mörda på grund av min sexualitet, på grund av att jag inte är muslim. I Sverige är de inte 99%, utan att de är typ, muslimerna är 10 eller 12%. Och jag antar att det är liksom 60 eller 70% precis som alla andra länder, så är det 50-60% av dem som tror på sharia och tror på alla dessa smutsiga saker. Och då menar jag liksom, om det är bara 6% av det svenska samhället som vill mörda mig, då varför ska jag vara rädd? Min mamma kom ut, tog av sig slöjan, kritiserade islamism i ett islamistiskt land. Och hon blev utsatt för liksom mordförsök. Min pappa blev mördad med. Så alltså, jag är inte rädd för det här. Jag är inte rädd att bli mördad, som Mark Twain säger. Mark Twain säger så här: I have been dead for billions of years and I did not suffer the slightest inconvenience from it. Vilket betyder jag har varit liksom död så länge som jag inte är rädd för döden. Och det är samma sak för mig. Jag föredrar att vara död än att inte öppna käften och prata ärligt om det som händer i mitt nya land.
Mm.
Så ser jag på det.
Du är jättemodig. Vi ska snart gå vidare i den här diskussionen. Men jag tänkte fråga en sak till också. Alltså, jag upptäckte dig för några år sedan och jag vill bara fråga, hur kom det sig att du blev känd? Alltså, för jag läste det först hos Katarina Janouch och på hennes sida. Då. Var det hon som lyfte upp dig och gav dig en plattform först? Eller var det någon annan? För jag tycker att sånt är ganska viktigt. Därför att de flesta blir nedtryckta. Men berätta. Ja.
Ja, det är många som har faktiskt lyft upp mig. Katarina Janouch, Alexander Bard, en Ari Blatte talar, väldigt modiga röster som har lyft upp mig. Men jag skulle säga att det började med på YouTube. Det var 2018, i slutet av 2018, så tänkte jag hatar min svenska är kass, men ändå jag vill bli engagerad i den svenska politiken. Jag vill. Det var när min arbetsgivare sa till mig att Sverigedemokraterna är rasister. Och för mig, jag kunde inte stå emot henne för att hon var min arbetsgivare. Så innan jag började plugga på Malmö universitet så tänkte jag, det här kommer att vara perfekt. Så jag kommer att skita om jag inte behåller mitt arbete, så kan jag liksom komma ut med mina åsikter. Så jag gjorde det, jag la upp en video på YouTube som hette, två videos faktiskt. Den första video heter Därför älskar jag Jimmy Åkesson. Och i thumbnailen var mig, alltså jag en arab, och sen och Jimmy Åkesson. Och den där videon gick viral. Den fick 80 000 visningar på typ en vecka. Och sen jag la upp en annan video som heter Sluta kalla Sverigedemokraterna för rasister. Och jag förklarade hur jag som invandrare, när folk säger att SD är rasister, så det ger mig ett incitement att inte vilja integrera mig. För att jag vet att svenskar inte är rasister. Så jag pratade om dessa saker på ett väldigt dåligt svenska. Det var så mycket värre än det är nu. Och jag fick hundratals visningar och jag blev liksom lite känd i den internetkulturen. Men det var faktiskt unga som tittade på mina videos. Så när jag går ut på gatan så är det liksom 12- och 15-åringar som stoppar mig och bara, oh my god, I love your YouTube, jag älskar din YouTube. För jag redigerade dem på ett väldigt ungt och skämtigt sätt. Jag använde mig av memes, jag skrattade åt politiker. Det var liksom min inriktning. Jag riktade mina videos åt barn egentligen, för de flesta av mina tittarna var unga. Och så, alltså, då infiltrerade jag liksom den unga generationen med mina politiska åsikter. Men sen efter det så började jag skriva, jag skrev ganska mycket på Twitter. Nu har jag ungefär 20 000 följare. För det, alltså, jag engagerar mig och skriver om allt som händer. Jag skriver om min bakgrund, det som jag har varit med om. Allt som jag ser just nu till det skriver jag om ganska mycket på olika sätt. Och det har gett mig liksom en stor följarskala, ungefär 20 000. Men jag är även följd av Paul Watson till exempel från YouTube. Tatiana McGarth, hon är liksom som skriver roliga saker på nätet. Så jag har blivit följd av många på grund av det jag skriver. Men det är också att min mamma och min pappa var skribenter på arabiska. Så jag har liksom tagit det, liksom, kanske det är någonting genetiskt att bara vara en skribent och skriva mycket. Så det var det, att skriva det. Men sen är det att jag liksom invandrar, att jag är bög och sen säger liksom jag allting som man skulle förvänta sig att Sverigedemokraterna hatar. Men sen kommer jag engagera mig och säga att jag gillar Sverigedemokraterna. Då blir vänstern förbannade och jag får en stor följning och jag får mycket uppmärksamhet och beröm av Sverigedemokrater. Och det här visar liksom en syntax error. Vänta, vänta, vänta. Skulle inte Sverigedemokraterna hata bögar och hata araber och hata invandrare? De verkar gilla den här bög-araben. Liksom. Vad är det som händer? Så det blir det där liksom komplexet som de inte förstår. För de sätter oss i olika fack. Är du invandrare så måste du vara vänster. Är du bög så måste du vara extrem vänster. Och jag kommer hit och jag ser emot exakt allting. Och jag menar att det är vänstern och deras politik som ökar rasism, ökar homofobi, ökar antisemitism och så vidare.
Ja, men du byggde upp en plattform då, det var så du var känd helt enkelt. Och sen nu har du blivit väldigt känd och rikkänd, för du var med på SVT så sent som igår. Och det var det här nya debattprogrammet, jag har glömt namnet, men jag tror Hela Sverige möts eller något sånt där heter det. Och
Sverige möts.
Sverige möts var det, ja, precis. Och där så var det du och det var Richard Jomshof från Sverigedemokraterna. Och det var väldigt många andra som var där då. Och du var ju, precis som du har varit i det här samtalet, rak, glasklar att vi har problem med islam i Sverige. Just om vi got a problem lite grann. Och Richard Jomshof var inne på samma spår. Och när man såg det här programmet, då reagerade jag över att programledaren, han var väldigt så här, det var när Richard Jomshof sa att islam är en, ja, det är en fruktansvärd religion och den skadar människor. Och då utbrast programledaren att, kan man säga så om en världsreligion? Alltså, det är en världsreligion, vi måste behandla den med respekt. Och nu när jag samtalat med dig så förstår jag att du liksom, du ger noll för den här respekten, utan du vill utvärdera saker för vad de faktiskt är. Men jag menar, jag tycker att det programledaren sa, det visade ganska mycket på den här svenska mentaliteten. Vi är väldigt rädda, vi vågar inte konfrontera saker, vi vågar liksom inte se saker för vad de är. Och ja, vad har du för tankar kring det? Och vilka konsekvenser tror du på sikt att det här kommer att få för Sverige om vi inte vaknar upp?
Det är precis som jag sa till Brian. Så han sa till mig, du tycker alla dessa saker som du säger till Sverige, tycker du att det gör Sverige sämre? Och då sa jag att det har gjort Sverige sämre. Alltså den här diskussionen borde Sverige ha haft för 40 år sedan, för 30 år sedan. Nu känns det som att det är för sent. Och vilket val som helst som svenskarna kommer att välja för att lösa problemen kommer inte att kunna lösa problemen på lång sikt. Det kommer att vara, alltså vi ser att det är ökande våldtäkter, ökande kriminalitet, ökande skjutningar, ökande bombningar. Och det finns ingen liksom omvändning i de här trenderna. Så vi ser, alltså du behöver typ 20 IQ-poäng för att fatta det här. Att det går åt helvete på alla planer. Men det värsta av allt är den politiska polariseringen. Att när vi har, du såg debatten, jag sa till dem, enkla saker är att 76% av muslimer i Danmark tror på sharia-lagstiftningen enligt den danska staten. Och då Leila Ali, hon bara, varför säger du alla muslimer? Jag bara, herregud, alltså skämtar du med mig? Hör du inte vad jag säger? Och sen den andra killen, Navid, han sa, islam är den bästa och fredligaste religionen i världen. Och sen typ 10 minuter senare så undrar han varför svenskar flyr från mångkulturella områden. Det är lite, alltså du kan inte liksom koppla.
Nej men jättebra, alltså, då vill jag ställa, jag vill vara lite djävulens advokat här, därför att jag menar, vi i Sverige, vi måste få liksom, det tar tid för oss svenskar att för sanningen att sjunka in lite grann. Så att om det är en muslim som till exempel Anna Navidegård som säger att det är liksom islam, det är den bästa religionen, och han sa också att han tyckte att det var konstigt att svenskar lämnade, jag minns inte vilket område han bodde i, men att svenskar tog sina ungar från deras skolor och att det var bara invandrarungar som gick i de där skolorna, och då tror jag att den vanliga svensken som kanske inte bor i ett område tänker, ja men det är konstigt, varför gör vi så? Vi måste vara mer inkluderande. Men jag vill ha lite raka svar från dig. Varför tar svenskar sina barn från sådana skolor?
För de svenskar vill bo svenskt, helt enkelt. Och det är också för att vi har inte assimilerats. Hade alla invandrare som kommit hit hade incitament att lära sig svenska och bli svenska så fort som möjligt, då hade svenskar inte flytt i samma utsträckning. Jag ska ge dig ett exempel. Första gången jag träffade en arbetsgivare så jag sa till honom, jag kom hit för 8 månader sen, jag vill arbeta. Han hörde att jag försökte att betona svenskt, att jag inte pratade så här, bror. Så, och när han hörde att jag verkligen kämpade för att lära mig språket, han, alltså chefen, han var SD-are och det sa han till mig. Men när han såg att jag verkligen anstränger mig för att lära mig det här språket, för att bli en del av samhället, för att slippa min kultur, då anställde han mig direkt. Han bara, du är den typen av personen som vi måste lyfta upp i det här landet. Du är den typen av personen som vi måste kunna släppa in i Sverige. De som vill bli en del av det här samhället. När invandrare flyttar in i ett område i en byggnad och de lär sig inte språket. Det tar dem år för att lära sig språket. De har slöja. De är högljudda. De fattar inte de svenska koderna. De förstår inte hur svenskarna är. Då kommer svenskar och bara nej, vi ska flytta ut liksom. Det är liksom en naturlig reaktion att vilja liksom vara i sitt eget, runt människor som är precis som dem, som pratar som dem, som har samma värderingar, klär sig som. Och sen, det fanns någonting som jag ville lyfta upp i debatten, men jag kunde inte för jag fick typ bara 4 eller 5 minuter under hela debatten. Men det var det här, the cultural iceberg. Det som finns på ytan är mat och dans och kläder. Men det som finns liksom in the deep culture, det som inte syns, det som är okänt för svenskarna, är beteenden, hur man liksom agerar socialt, språket, betoningen, hur hög ljudet är och det är så mycket mer som ingår i det här. Och när jag säger assimilation, då måste vi som invandrare försöka och återspegla eller avspegla svenskarna på det sättet. Det är viktigt för att det den svenska kulturen och det svenska beteendet att vara språket och alla de här sakerna. Svenskarna har format dem under tusentals år. Förstår du? Så när det kommer en annan kultur som inte anpassar sig efter de här. Alltså mina barn, säger att jag har barn och jag lär dem liksom prata flytande svenska. De måste även gå i svensk skola för att börja bete sig svenskt. För att om de inte gör det, om de inte beter sig svenskt, om de inte pratar flytande svenska, om de lär sig arabiska och lär sig att vara lite jemenitiska, då kommer de att få betydligt mer motstånd av de svenska barnen. Även om mitt barn beter sig svenskt och agerar svenskt, så kommer barnet att bli mobbad lite av svenska barnen för att alltså, den kommer att bli lite mörkhyad, ser inte lika svensk ut som de andra. Alltså till och med norrmän och finnar blir mobbade av svenska barn även om de betonar svenskt. Så det kommer alltid finnas de här små sakerna, du har svart hår och sånt. Men om man inte lär barnen att bli svenskar och prata svenskt så kommer det inte finnas någon homogenitet i klassrummen. Så det är viktigt. Assimilation är det enda och det viktigaste vägen att gå.
Om vi tar några korta andra saker också. Jag menar, nu är vi ändå i ett tillstånd i Sverige. Jag menar, Sverige har under väldigt lång tid förnekat alla som helst problem som har med invandring att göra och som har med islam att göra. Men nu är vi i ett tillstånd där egentligen alla, oavsett till och med vilket parti vi pratar om eller vem man är, man inser att idag har Sverige problem. Gruppvåldtäkter till exempel, det är problem som det går inte att förneka att det finns längre. Det är ingen som gör det. Man kanske gjorde det för några år sedan, men man gör det inte nu. Men då en fråga till dig då. Gruppvåldtäkter, alltså har det verkligen med islam och med invandring att göra? Eller är det inte svenskar som kan hålla på så?
Alltså det finns de som säger att liksom vi måste mötas halvvägs. Alltså det är sjukt för att vi kommer hit och sen säger att svenskarna måste möta oss halvvägs. Vi kräver saker från dem. Alltså det är deras land. Det är så liksom i hela världen. Varje folk bygger ett land och de måste behålla det landet på samma sätt som det är. Vi invandrare måste anpassa oss till det som svenskarna har fixat och byggt. För att det finns ett Jemen, det finns en Somalia, det finns ett Saudiarabien. Och alla de här länderna kommer att fortsätta existera precis som de har alltid existerat. Det svenska, det finns bara ett Sverige och ett svenskt Sverige. Så det måste behållas, språket måste behållas, betoningen måste behållas, beteenden måste behållas. Det är en viktig del av den svenska nationen. Hade alla invandrare som kommit till Sverige assimilerats direkt, då hade Sverigedemokraterna inte existerat. Men man skulle aldrig kunna assimilera 2 miljoner araber och afrikaner på 30 år. Det är omöjligt. Inget land som helst skulle kunna integrera en sån här stor volym av människor. Men
Men
svensk
min fråga är, om jag gör den mer konkret, och min fråga är alltså, nu kan vi se till exempel att det som vi har tagit för givet i Sverige, att kvinnor ska ha rätt att kunna gå klädda som de vill överallt utan att bli utsatta för våld. Nu vet vi att det inte är så. Jag menar, den här förändringen, går den enligt dig att härleda till invandringen? Beror det på att det har kommit in människor med kanske mer islamisk kvinnosyn? Alltså, går det att säga så? Att det är det beror på? Därför att pratar man med gemene en svensk debattör, då kan man mena nej, men det beror på patriarkala strukturer, det beror på män, alla män har alltid varit dumma liksom. Du som är invandrare, du som känner den kulturen och liksom vet mycket om islam, går att härleda de här förändringarna i synen på kvinnor och homosexuella också till liksom att vi har fått in en stor grupp som har helt andra värderingar, islamiska värderingar?
100%. Jag behöver inte ens säga det. Alltså, ibland glömmer jag.
Ja, men du behöver säga det, för vanliga svenskar vet inte det här. De vet inte det.
Mm. Men jag ska säga så här. För folk typ som Gudrun och andra säger att det finns svenska män som slår sina kvinnor. Och då säger jag så här. När en svensk slår sin kvinna eller sin dotter eller någonting, då blir de straffade av familjen, av samhället, av allting, lagstiftningen och så vidare. Det är inte som att familjen och samhället hejer på. I Mellanöstern, i kulturen därifrån jag kommer, om min dotter till exempel har sex utanför äktenskap, då måste jag döda henne. Och om jag inte dödar henne, då kommer samhället att se ner på mig och min familj. Förstår du? Kulturen är i grund kvinnofientlig. Kvinnor måste vara dygdiga, de måste täcka sig, de kan inte gå ut utan... Det finns kvinnor i Taiz, särskilt i Taiz, liksom... staden som min mamma kommer ifrån, när tjejer går ut utan tillåtelse, då blir de dödade. Alltså, så lite som det där. Alltså, om de går ut utan tillåtelse, då blir de dödade. Min egen familj, alltså min mamma är väldigt sekulär, hon tar inte slöja och så, men hennes bröder, de har samma tendenser, att de skulle döda sina döttrar eller tjejer om de går ut utan tillåtelse. Inte mindre alltså festa eller dricka alkohol eller bete sig som en hora eller lägga upp en bild på Facebook av sig själva eller ha WhatsApp och prata med killar. Allt det här leder till död och hela samhället är förståeligt och tycker ja, men det är bra. Mm. Det blir konstigt när man inte dödar dem. Och det här är liksom den jemenitiska, arabiska, muslimska samhället. Många av dessa samhällen är så här. Det finns afrikanska byar där man dödar tvillingar. Alltså det är bara så de tänker. Det är exakt så de tänker. Och för oss jemeniter så tycker vi, vad konstigt. Och de måste tänka också, vad konstigt att vi dödar våra kvinnor när de går ut. Liksom. Så de här kulturella skillnaderna finns och är starka. De är inte liksom på medeltiden. De finns här och nu, 2021. Och därför kallar jag svenskarna för Teletubbies. För att de bor i en lite liksom Teletubby-land. De har ingen uppfattning om omvärlden. De tror att alla kulturer har utvecklats och kommit till det som svenskarna har kommit till. Som den där kvinnan på Reka från Centerpartiet, hon sa, ja men alltså i Ungern så vi kvinnor slipper skatt efter 4 barn. Så vi värnar om kärnfamiljen, det vill säga vi är emot hbtq-rättigheter. Jag fick inte svara tillbaka, och det är bra för jag hade gråtit liksom. Jag bara, hör du inte dig själv? Jag sa nyss att 15 eller 14 muslimska länder dödar bögar och resten av muslimska länder fängslar dem. Men hon menar att värna om kärnfamilj är homofientligt. Alltså skillnaden mellan Europa och Mellanöstern är, alltså det går inte att beskriva skillnaden. Men svenskarna de tror att när det klickar i huvudet att ja, de är inte som oss, då blir de rasister. Och det är det som får dem att vara otroligt rädda. Att de vill inte erkänna det. För att om de erkänner det, då erkänner de att de är rasister. Och precis som Göran Adamsson beskriver i hans bok och i det som han säger. Att vänstern är faktiskt fascister. Så den där kvinnan Reka och alla sådana här skribenter som tjafsar om hur vi måste skydda islam och muslimer och så. Det är en fascist som ligger där inne. Och om någon, till exempel om något stort händer dem, de blir rånade eller någonting händer dem, då kommer de att skifta till alternativ för Sverige. För att inrest i, det finns det här emotionella tänkandet. Det är inte så mycket logik som att det är känslor som styr deras åsikter.
Nej, visst. På tal om debatten, det var ju också den här miljöpartistkvinnan. Jag har glömt vad hon heter, men du kanske minns hennes namn.
Leila Ali.
Precis, och hon kommer från Göteborg, från ett muslimskt område där, Angered tror jag, men jag minns inte säkert. Men hon sa ju också i den här debatten att hon ville då förklara, för du sa att islam är hbtq-fientligt, de är fientliga, alltså islam är fientliga mot sådana som mig, sa du. Och då sa hon, nej men det gäller inte alla, det gäller inte mig, jag har skrivit en insändare i mitt partins namn, alltså i Miljöpartiets namn, om att vi muslimer står upp för hbtq-rättigheter. Och det gör ju Miljöpartiet, ingen snack om det. Men jag är inte alls säker på att hennes somaliska community, eller vilken bakgrund hon nu har, där hemma i Göteborg, skriver sådana artiklar. Jag har väldigt svårt att tro det. Liksom, vad tänker du?
Ja, exakt. Alltså, du satt ordet på det, att hennes egen community är emot det. Men hon vet att liksom, anpassar sig efter omständigheterna. Och hon vet att om hon inte godkänner dessa värderingar om hbtq-frågorna, så då tappar hon all trovärdighet. Hon har sett vad har hänt med Mehmet Kaplan. Hon har sett vad har hänt med Ibtisam al-Adili från Centerpartiet. Så fort man förstår värna om muslimska värderingar, då blir de liksom karaktärsmördade av Sverige. För att Sverige gillar inte islam. men det, vi plockar upp några och tänker, titta, de här är jättefina. Titta på dem. Mm. Alltså, de är jättefina, de funkar, de är svenska.
Men hon talar med kluven tunga. Alltså. Hon säger en sak i tv, så här är liksom, titta, jag skriver en fin artikel. Men hon skulle aldrig liksom gå ut och säga till sitt somaliska community, nu ska vi ha en liksom Pride-parad här.
Ja, men precis. För exakt, så hon liksom... Som man säger på engelska, she's holding the rope from two sides. Det vill säga att hon vill inte liksom tappa den somaliska communityn, och hon vill inte tappa hennes riksdagsplats. Så hon måste liksom balansera där. Så om hon får motstånd från familjen om hbtq-grejerna, hon ska säga nej, nej, vi måste tänka på det här, för hon vet att hbtq är liksom en religion i Sverige. Och där sätter hon ner foten och säger nej, vi måste värna om hbtq-rörelsen. Och sen kommer hon till riksdagen och det svenska rummet och säger nej, vi måste sätta ner foten och värna om islam och muslimer. Så när jag sa till henne 76% av muslimer i Danmark gör så, hon bara nej, men vi är i Sverige. Och jag bara, men vi är rädda för islam här, vi har inga sådana där undersökningar. Och då kan hon inte svara på det som jag säger. Och hon vet att jag har rätt.
Ja, men det är det som är så bra. Du avslöjar dubbelmoralen hos dem. Och du hjälper svenskar att inse att det här är bara ett spel för gallerierna. Ni måste inse sanningen om vad islam innebär för Sverige. Och då vill man ju lätt blanda korten och säga, men alla muslimer är inte så, alla individer är inte så. Men det är inte det du pratar om, och inte Richard Jomshof heller. Utan ni pratar om ideologin, tron som finns där. Och när jag pluggade, jag menar, jag är svensk, jag har växt upp hela mitt liv i Sverige då. När jag pluggade för 10 år sedan på universitetsvärlden, då fanns det ett antal akademiker i Sverige som ville liksom, de gjorde allt för att liksom man skulle skönmåla islam. När man pratade om profeten Mohammed, då pratade man om att han var jättebra, att han gjorde jättebra saker. Man sa ingenting om stening och sådana saker. Och man ville bara skönmåla. Och nu tappar jag tråden lite grann, men liksom...
Men du, den här skönmålningen utav islam i väst, varför har vi det? Och jag ser det här och jag skriver om det i min bok, och jag har pratat med en arblatte talare om det. Det handlar om att för vi i Mellanöstern, som när vi kommer hit, så har vi det här mindre världskomplexet. Och svenskarna har en white knight komplex. Där de måste vara, vi skyddar dem, vi ser dem som precis som oss. Vi kommer att värna om deras rättigheter, för de är minst lika svenska som vi är. Och då tappar de verkligheten. De har ingen verklighet från uppfattning. De kan inte se på verklighet och förstå den, utan att de måste behålla den där we are the protectors of the brownies. Och sen när vissa av dem integreras, som vi ser Panshiri, Bali, alla dessa figurer, då bara nej, men allihopa är, titta på Bali, titta på Panshiri, de är assimilerade, de delar våra värderingar och så. Jag har sagt det här många gånger, men jag tror att den iranska invandringen utav de som flydde från islam har förvirrat svenskarna. För de tror att vi har liksom många muslimer, och iranier är liksom ännu mer anpassade i Sverige än svenskar. Så, typ. Så det här har fått svenskarna att misstänka att muslimer är så lätt att anpassa i Sverige. Men som jag sa innan, att de där iranska flyktingar, de är precis som jag. vi flyr från kulturen, vi flyr inte från kriget. Men majoriteten av de som har kommit under de 30 åren har faktiskt flytt krig. Och då kommer de inte vilja anamma det svenska, och de behåller den Mellanöstern kulturen. Ja. Mm. Och sen är det Mustafa Panshiri, Hannibal, alla dessa människor, de behåller den här fasaden utav att nej, det handlar om bara kultur, och att vi alltså, de har inte haft möjligheten att bli som oss på grund av dålig integration. Och till viss del stämmer det, men det funkar inte att integrera tusentals eller hundratusentals människor som behåller islam.
Vi som är väldigt sekulära i Sverige, vi ska bara avrunda, vi pratar 10 minuter till kanske, men vi som är väldigt sekulära i Sverige, vi har ju på något sätt, vi har tron lite grann att får du bara materiellt gott, får du bara ett jobb, får du bara en god ekonomi, då vill du vara svensk, då vill du ha svenska värderingar, och då vill du liksom, alla vill väl ha ett bra jobb, alla vill väl, alltså vi tror att det är det som är meningen med livet. Men en muslim har en helt annan identitet och helt andra preferenser, stämmer det?
Ja, helt rätt. Den svenska religionen av alla är lika värda, värdegrund, nu kommer in klimatreligionen och så vidare. Ni har den där religionen. För oss, vi har en annan religion. Vår religion är islam. Den är grundad av en man som skrev alla dessa vanföreställningar på 700-talet. Och vi behåller dem och vi tror på dem helt och hållet. Vi kan inte liksom sluta tro på Koranen. Jag läste någonting intressant att liksom för en person att kunna, för jag växte upp, jag lämnade islam när jag var 19. För att kunna lämna en islam så måste man gå igenom mycket trauma. Jag får väldigt många meddelanden från ex-muslimer, och det är alltid så här, alltså långa meddelanden om alltså traumat som de har gått igenom när de lämnade islam, vad de gick igenom. För att kunna lämna en religion är en traumatiserande upplevelse, särskilt för muslimer när de växer upp i en totalitär religion som styr allting, som säger att det finns en demon i din hjärna som polisar hur du tänker, polisar hur du agerar. När jag var i Yemen och jag var bög och muslim, när som helst jag hade en tanke, en man, alltså sexuell tanke, då säger jag astaghfirullah al-azim, vilket betyder i ungefär må satan rengöra min hjärna, och sen glömmer jag det, att jag hade liksom en tanke om en man på det sättet, och bara behålla mig och vara osexuell eller asexual, att jag inte hade några sexuella känslor överhuvudtaget, för jag inte var attraherad av kvinnor. Så och den fuckar upp en hjärna. Man bara tänker utifrån en religiös ram. Och det är farligt. Så när man lämnar en religion, då blir det liksom, hjärnan blir skadad. Och så det här att liksom, att växa upp i sån här miljöer och sen komma till Sverige skadar väldigt mycket. Och när man möter rasism och islamofobi, som de gillar att kalla det, men det är inte islamofobi. Det är inte irrationellt att vara rädd för en religion som dödar människor som lämnade. Men när man kommer och möter rasism och möter det kalla svenska samhället, eller det svenska samhället, då man fastnar vid sin ideologi och kultur och bara, det här är min kultur, det här är vad jag står för. Ni, det är inte bara ni som har en kultur, vi har en minst sagt fin och vacker kultur med, och det leder till just den här konflikten i det svenska samhället.
Vi ska avrunda, men jag tänkte alltså, om man säger så här, alltså, eftersom Sverige har den här mentaliteten av att vi tror verkligen inte på islam, alltså, är vi naiva i förhållande till hur pass stark tro många muslimer faktiskt har? För jag menar, vi tror nog på något sätt att alla är som vi ungefär. Är vi naiva i förhållande till hur pass stark muslimsk tro väldigt många som kommer hit har? Jag menar, att de verkligen inte tror på till exempel, jag menar, man kan ta vad som helst, man kan ta homosexualitet, man kan ta evolutionsteori, man kan ta liksom ämne efter ämne efter ämne som majoriteten av svenskar tar som självklara. Är vi naiva inför att de absolut inte tror så?
Naiva, verklighetsfrånvända, ignoranta, hjärntvättade, dumma i huvudet. Alltså det beror på personen. Vissa är naiva, vissa är dumma i huvudet, vissa är är verklighetsfrånvända, men alla de här beskrivningar bestämmer. Ja, men det är självklart. När man lämnar en viss naivitet eller en viss... så, men det är också det här, alltså, människor är väldigt känslostyrda. Och när man inte har en religion, då måste man fylla vakuumet med något annat. För väldigt många människor blir antirasism det som fyller vakuumet. Att jag är inte rasist som de där rasisterna, det blir den nya religionen för dem. Och den här, alltså, religionen är väldigt stark. Alltså antirasism är en religion precis som islam. Och islam tar sig i formen av profet Muhammeds texter. Antirasism kommer att analysera Sverigedemokraterna och fascistiska. Vad menar de med det där? Att Richard Jomshof säger att islam är avskyvärd måste betyda att de vill sätta upp koncentrationsläge och sätta alla precis som Hitler gjorde. Så det här liksom fascination av fascism är en naturlig grej hos människan. För att vi är, alltså, vi kommer från djur och vi utvecklas, men vi behåller den där liksom känslan av animalism, skulle jag säga. Den här känslan av vi måste liksom, alltså, titta bara på hur andra djur agerar. De äter varandra, de dödar varandra liksom helt naturligt för dem. Och vi är mer civiliserade än djur. Men när jag skulle säga att en antifascist, jag träffade en vit antifascist i Malmö universitet och han ville slå mig. Han sa till hans antifascistiska vänner att en dag kommer jag slå ihjäl dig, sa han. För när han vet att det finns en brun bög som försvarar Sverigedemokraterna, då kommer det där animalistiska känslan of I'm gonna fucking kill him. Precis som när en muslim hör mig till exempel säger fuck prophet Muhammad, he's a pedophile, då blir det I'm gonna fucking kill him. Så den där liksom känslan finns kvar hos väldigt många människor.
En del av den sekulära religionen. Jag tänkte spela djävulens advokat till några frågor till också. För jag menar, det finns ju också svenskar som är emot homosexuella äktenskap. Många kristna tänker så, därför att de tycker inte att det är naturligt. Och då vill ju många av de här just antirasisterna som du nämnde säga att det här är, titta, de är likadana som islamisterna, det är ingen skillnad. Vad skulle du säga om en sån sak?
Jag tycker att det är dumt av homosexuella att vilja gifta sig. Att gifta sig är en kristen ideologi, en kristen koncept, en kristen tradition. Och kristendomen gillar inte oss. Alltså kristendomen säger ner på homosexuella. Vi är syndare, vi syndar när vi existerar. Eller när vi följer vår naturliga driv, då är vi syndare och vi är hemska och så vidare. Så varför skulle homosexuella vilja gifta sig i kyrkor? Varför skulle de vilja gifta sig? Det är inte som att vi har barn. Men i alla fall... jag skulle säga att det där är det dummaste som de håller på med när de säger att Sverigedemokraterna är homofientliga på grund av att de var emot att homosexuella ska adoptera barn till exempel. Det är inte homofientlighet. Homofientlighet är att kasta bögar från tak. Homofientlighet är att döda bögar. Att en man dödar sin egen son för att han är naturligt homosexuell. Det är homofientlighet. Att bara säga sanningar eller att säga HBTQ-personer, den communityn präglas mer av HIV och sexuella sjukdomar, STDs än andra communities. Det är fakta, det är inte homofientlighet. Man måste lära sig att hantera fakta och inte bara oh my god, nej, homofientligt. Nej, alltså det är mitt problem med svenskarna, att de inte lär sig att hantera fakta. Men det gör vi inte heller i Mellanöstern. Så.
Ja. Sista frågan då, allra sista frågan. Alltså, den här utvecklingen som du ser, vi får en stor invandring till Sverige och Sverige blir mer påverkat av islam. Alltså, på sikt, vad kommer det att innebära om vi inte liksom på något sätt bromsar? Vad kommer det innebära för Sverige i framtiden?
Om vi inte bromsar, om vi inte förstärker den svenska nationalismen och säger till invandrare att det finns en svensk nation, en stark svensk kultur som invandrare är välkomna och anamma och bli en del av och följa lagarna, följa alla dessa regler som det svenska folket har skapat under tusentals år. Om vi inte bromsar, stäng gränsen, gör som alla andra skandinaviska länder, då kommer vi ha inbördeskrig. Och jag skulle säga ibland känns det som inbördeskriget har börjat eller började för länge, länge sedan. Men alla skjutningar, bombningar, våldtäkter, de bara ökar och ökar och ökar och ökar. Så det känns som inbördeskriget har börjat till en viss mån. Det är bara när svenskarna kommer att fatta att saker och ting inte fungerar. Men jag tror inte att det kommer att bli liksom ett fullbordat krig, utan att det kommer att vara liksom exakt som vi ser idag, men på ett mycket högre utsträckning. Och vänstern kommer inte kunna, vad heter det, de kommer inte kunna förneka det längre, att det finns något som är sjukt som är pågående i Sverige. Men det som de skulle kunna göra är att förstärka antifascism, antifascister. För att du vet, Alternativ för Sverige, de kommer att komma in i riksdagen. Eller jag vet inte om de kommer att komma in, men de kommer att växa rejält under de kommande 20 åren. Och antifascisterna, det här är en avnjutning för dem. De älskar kampen, de älskar det här att men titta på oss, vi kommer att slåss mot de fascisterna och nazisterna. Det här för dem är underhållande, de älskar det. De älskar att stå upp och säga vi älskar bruna människor och vi hatar rasister och som ogillar dem. Så det här kommer att eskalera och det kommer att finnas splittringar. Kriminella kommer att öka, splittringen kommer att öka, våldtäkterna kommer att öka, det politiska samtalet kommer att öka, polariseringen kommer att öka. Alltså det kommer att gå åt skogen. Men det som är viktigt är att vi måste se till att det inte går för långt. Att det inte blir... En av anledningarna till att jag blev sverigedemokrat och började kämpa för sverigedemokrat är att jag vill att svenskarna och invandrarna ska förstå att det är inte en rasfråga. Att det handlar inte om färg, det handlar inte om hudfärg, utan det handlar om ideologi, det handlar om politik och det handlar om en ohållbar invandring. Så det är det som man måste komma ihåg, att man inte ser och i framtiden att svenskar ser att dessa bruna människor och bruna människor ser att dessa vita människor. Det är jag helt emot. Vi måste se att den här är den svenska kulturen och alla de här kulturerna inte är den svenska kulturen. Och vi måste se till att den svenska kulturen förstärks och blir stark så att svenskarna var de mest, de hade den mest sociala tilliten. Nu minskar den här tilliten. Och vi som invandrare, vi måste se till att den här sociala tilliten ökar. Och det är genom att stå upp för svenskarna. Så jag menar att invandrare måste stå upp för svenskarna, precis som svenskarna måste stå upp för svenskarna. För somalier, jemeniter, iraker, alla dessa folkgrupper, de har sina egna länder. Och dessa länder kommer att fortsätta existera och de kan återvända dit om de vill. Men svenskar, var ska de återvända till? De har bara det här landet. De har inget annat.
Vi måste, precis, det finns bara ett Sverige och vi måste värna det landet. Men med det sagt så vill jag säga stort tack till dig, Loa Ersmed. Det här var otroligt intressant och du är en väldigt viktig röst i den här debatten. Jag menar, det är få som vågar göra och få som kan göra det du gör, så stort tack.
Tack så jättemycket.
Det var avsnitt 1282 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det konservativa perspektiv på tillvaron som svensk media inte ger. Stöd gärna med gåva på swishnummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.